Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Geli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är i immunrörelsen, om att börja med smärtstillande citodon och sluta i heroinmissbruk, om tvångssyndrom, Alzheimers och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis.
Det var precis som att från en dag till en annan så var allting en fara eller en risk eller ett orosmoment.
Tvångstankarnas innehåll är så besvärligt och skrämmande så att det går att förstå att man blir väldigt sysselsatt med det.
Obsessive compulsive disorder, OCD, eller tvångssyndrom som det också kallas, innebär att man har tvångstankar och tvångshandlingar. Man räknar med att omkring 2% av befolkningen lider av OCD.
Sen hade jag även tvångstankar om att hoppa framför tåget. Och den tanken gjorde ju att jag slutade åka tåget dag.
I det här avsnittet möter vi Isabella som berättar om hur det är att leva i ett mentalt fängelse med starka tvångstankar.
Antingen lämnar jag över mig själv till polisen, eller så tar jag mitt liv, eller så får jag bara se upp kontakten med alla jag känner och flytta ut någonstans där jag inte är en fara för någon.
Vi pratar också med Christian Ryck, professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Han är även överläkare på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst.
Alltså de här tankarna har karaktären som en karaktär som gör att de lätt tar över och tar väldigt mycket plats som gör att det blir liksom svårt att mäkta med något annat.
Vi är uppvuxna i en villa med mina föräldrar.
Isabella är uppvuxen i Kristianstad med 3 systrar, en stora syster och 2 småsystrar.
Och vi har alltid haft ett stort intresse av musik och djur skulle jag säga, allihopa. Så vi har alltid haft djur, kaniner, katter, vi har alla hållit på med hästar. Rest mycket med familjen och ganska vanlig liksom barndom skulle jag säga.
Hon tävlar i hästhoppning och börjar tidigt i musikklass, precis som sina systrar. Samtidigt har hon nära till ångest, oro och katastroftankar.
Och jag kan nu när jag tänker tillbaka på det minnas att jag redan när jag var yngre kanske hade katastroftankar som då tänkte jag att så här tänker väl alla. Eller så här oroar sig väl alla. Men idag inser jag att alla kanske inte drar det till det extrema alltid. Liksom. Så jag tror att jag alltid har haft nära till själva oron.
Det är först i samband med coronapandemin som Isabella utvecklar ett tvångssyndrom.
Vilket jag tror många gjorde för att det finns ju olika delar i OCD. Vilket jag själv inte visste. Jag visste ingenting om OCD när jag själv fick det. Men ett vanligt syndrom inom OCD är att du oroar dig över sjukdomar och smittor. Och det kan jag tänka mig att de som lider mycket av det, att det triggats ännu mer sen corona kom. Och för mig var det en utlösande faktor att alltid tippa på tå och alltid känna att jag tänkte liksom att tänk om jag har träffat någon och så går jag och träffar min mamma och så dör min mamma. Eller tänk om jag har träffat någon och så går jag och träffar min bästa kompis och så går hon och träffar sin mamma och så dör hennes mamma. Alltså jag hade väldigt mycket sådana tankar och på nätterna mycket katastroftankar om att jag skulle kvävas i sömnen, vet jag. Mycket sånt där. Och sen helt plötsligt så utifrån det då så utvecklade jag liksom tvångstankar om precis allt. Det var precis som att från en dag till en annan så var allting en fara eller en risk eller ett orosmoment.
Vad hade du mer för tvångstankar då?
Alltså den här med corona hade jag faktiskt bara ett tag där i början liksom. Sen kunde jag få tvångstankar om att skada någon annan, skada någon i min familj, skada något av våra djur, skada mig själv, skada ett barn. Mest liksom tankar, tänk om jag skulle göra så mot någon. Fast det skulle jag ju aldrig göra. Fast du kanske inte hade tänkt den tanken om du inte ville det. Det kanske du vill. Alltså så hamnar man i den här dialogen med sig själv som leder till en panikångestattack. För att det är inte alls den bilden man har av sig själv. Men helt plötsligt så tror du att det finns något värde i de här tankarna liksom. Eller till exempel om jag läste någonstans att till exempel en mamma har kastat sitt spädbarn ut genom ett fönster. Då kunde jag tänka om jag skulle göra så mot mitt barn. Nej, men det skulle jag ju aldrig göra, fast det kanske du visste att skulle, för annars hade du aldrig tänkt den tanken. Men då kanske jag bara inte skaffar barn, eller jag kanske bara ska finna mig i att jag ska inte vara runt barn och inte ha barn i mitt liv. Så jag började undvika barn, undvika mina vänners barn, undvika barn överlag. Alltså bara jag såg ett barn kunde jag ju få stress och ångest. Tog omvägar förbi förskolor. Om jag skulle någonstans, jag visste att det låg en förskola där, så tog inte jag det hållet, utan jag tog ett annat håll.
Ja, alltså det handlar ju om att man har...
Vi ringer upp Christian Ryck, professor i psykiatri vid Karolinska institutet och överläkare på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst. Vi ber honom berätta om symptomen vid OCD.
Påträngande, jobbiga tankar som man inte upplever som sina egna i bemärkelsen att det är liksom inte så man egentligen tänker. Och det handlar ofta om jobbiga saker, de här tankarna, som man har liksom inte tvångstankar om världsfred eller evig kärlek eller så, utan det är mer ämnen som är i någon mening lite tabu eller handlar om att man har gjort något fel eller så. Och de tankarna leder till, eller nästan kräver så att säga, de tvingar väl fram, skulle man kunna säga, då tvångshandlingar. Och en del tvångshandlingar är väldigt så där lätta, uppenbara saker som att tvätta händerna eller kolla låset jättemånga gånger. Men det kan också vara saker som att övervaka sina egna tankar, tänka att man kollar att man inte har tänkt fel eller liksom göra det vi kallar då mentala ritualer. Och de tvångshandlingarna har ju då som kortsiktig liksom effekt att minska tvångstankarnas ångestväckande effekt. Alltså om jag tänk om jag körde på någon på vägen till jobbet, så känns det lite bättre om jag åker tillbaka och kollar. Men på lite längre sikt så är det en dålig idé, för det kommer göra mig ännu mer uppmärksam på mina tankar och egentligen inte vara någon bra lösning. Och för dem med OCD kan det här bli en väldigt omfattande grej. Alltså att man håller på många, många timmar med det här varje dag.
Isabella börjar begränsa sitt liv allt mer. Hon tänker att hon inte kan använda vissa redskap, gå en viss väg eller umgås med vissa personer.
Samma sak det här med djur. Kunde jag få panikångest till exempel om något av våra djur sov i samma säng som mig. Eller om jag lagade mat och ett av våra djur kom bredvid mig på golvet. Så den här är ganska klassisk, men många har haft den här att tänk om jag skulle ta den här kniven nu och göra illa någon liksom. Men skillnaden på någon som inte har utvecklat OCD är ju att man tänker att nej men gud, vilken sjuk tanke, det skulle jag aldrig göra liksom. Men för mig då som har tvång, så utbildar jag en tvångstanke som leder till en tvångshandling som då innebär att jag tror på att jag kanske faktiskt skulle kunna skada någon med den här kniven. Så ett tag använde jag ju inte vassa knivar. Jag använde liksom, alltså det låter helt sjukt, men jag använde såna här trubbiga knivar när jag lagade mat, för jag vågade inte hantera vassa knivar. Jag vågade inte hantera något vasst föremål alls. Så jag vågade inte duscha om det hängde rakhyvlar i duschen. Jag vågade inte använda saxar. Det blir inte hållbart. Sen hade jag även tvångstankar om att hoppa framför tåget. Och den tanken gjorde ju att jag slutade åka tåg ett tag. Vilket också är sjukt, för att det finns ju ingen sanning i att jag vill hoppa framför tåget, men man blir så rädd för den tanken, så då blir det så här, nej men jag kan finna mig i att åka buss istället. Det går bra liksom.
Det är, tror jag, ganska svårt för andra att föreställa sig hur plågsamt det är, och också hur krävande det är att hålla koll på det här. Alltså tänk dig själv om du måste kolla hela tiden att du tänker rätt, eller att inte meningar du använder i ditt huvud när du pratar innehåller 3 eller 7 ord, eller om man har en sån ritual att man måste undvika vissa siffror och sådär, va. Det är ju en oerhört krävande uppgift att hålla koll på. Det känns ju knappt som man skulle klara det, men så man förstår ju att det tar mycket energi.
Ett tag så tänkte jag att jag skulle se upp kontakten med hela min familj, för jag var så rädd att skada någon. Så jag tänkte att då är det bättre att jag bara ser upp kontakten med alla och liksom flyttar någonstans där de aldrig kan hitta mig typ, för att då utsätter jag dem inte för fara liksom. Och sen började jag liksom finna mig att så här, nej men det här kanske var mitt öde liksom. Jag kommer inte kunna leva det livet som jag hade drömt om. Jag kommer aldrig kunna träffa någon eller bli kär i någon eller skaffa barn, absolut inte. Det var liksom big none och det går inte, för att jag var så jäkla rädd för det. Så det blir ju, dels så trycker det ner dig sjukt mycket. Jag utvecklade ett självhat som jag liksom fortfarande håller på att försöka bygga upp mig själv från. Plus att det styr hela din tillvaro liksom.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Man måste nästan få klaustrofobi i sina egna tankevärld.
Ja. Ja, gud ja. Det är så hemskt. Och så tänker man bara på de tiderna då det inte var så. Då jag kunde tänka så här, vad gjorde jag för att hamna här? Och hur kan jag bara vakna upp en dag och tro att jag är den här hemska människan? Från att tidigare alltid har varit så säker på att jag är en bra människa. Och det successivt sakta liksom bryter ner en. Och jag fick panikångestattack efter panikångestattack. Och jag, ofta på nätterna när jag låg ensam i mina tankar, så fick jag det, och då kunde jag ju liksom gråta, svettas, jag fick diarré, kunde kräka. Och allt för att du tror att du är kapabel till att göra något som är så långt ifrån din verklighet. För att den typen av OCD-tvångstankar som jag har kallas för tabutankar. Och det innebär att du tänker saker som är tabu för dig. Och tror på det liksom. Så det värsta tänkbara är ju det som du själv tror att du är kapabel till att göra liksom, när det inte finns någon sanning i det alls.
Varför man utvecklar tvångssyndrom verkar, som vid mycket annat, beror på både arv och miljö. Christian Ryck igen.
Man har kunnat se då i studier där man har tittat bland annat på tvillingar och släktskap i Sverige. Och då uppskattar man att den liksom variationen mellan individer i om man har OCD eller inte, ungefär till hälften förklaras av genetiska faktorer. Och sen finns det en mängd olika miljöfaktorer som spelar in då. Och exakt vilka gener och exakt vilka miljöfaktorer som leder till det här har vi ganska dålig koll på, måste man väl säga. Men att det går i familjer, så att säga, att det i en del familjer är mycket vanligare än i andra familjer, så verkar det i alla fall vara.
När Isabella tänker tillbaka tror hon att sitt tvångssyndrom delvis kommer från en lång period av stress, dålig sömn och hög aktivitet.
Aldrig riktigt haft den här bromsknappen, utan varit väldigt driftig också, men aldrig riktigt prioriterat att vila, träna, äta bra, ta hand om mig själv. Så jag har ju haft nära till ångest, sömnbrist nästan hela mitt liv. Jag har haft väldigt stora sömnsvårigheter. Så jag tror, det finns ju forskning, och den forskningen är ju ganska ny och säger egentligen inte så mycket om varför man får OCD. Men det den säger är att det kan vara arv, det kan vara miljö. Om det finns i släkten, psykisk ohälsa. Men jag tror att i mitt fall tror jag att det har varit, det kan ju också vara traumatiserande händelser och sådana saker, men för mig tror jag att det har varit en ohållbar livsstil och stress och sömnbrist under en längre period, och kombinerat med oro och den här, jag har en väldigt stark moral och ett väldigt starkt rätt och fel. Så jag tror i kombination med att vara en person som har starka värderingar av vad som är rätt och fel, en rädsla för att inte räcka till och aldrig göra tillräckligt mycket för det som jag tror på, kombinerat med en ohållbar livsstil, nära till ångest, ja, en mix av allt tror jag faktiskt för mig. Men det var ju inget jag tänkte då. Utan då tänkte jag ju att jag måste, alltså jag har liksom två alternativ typ, och det är, eller tre alternativ, och det är att antingen lämnar jag över mig själv till polisen, eller så tar jag mitt liv, eller så får jag bara se upp kontakten med alla jag känner och flytta ut någonstans där jag inte är en fara för någon, typ så. Och det är ju inte logiskt. Det är ju inte logiskt tänkande. Men i den situationen tänker man inte logiskt. Men nu i efterhand, när jag kan vara logisk och rationell, så förstår jag ju att det finns antagligen en rimlig anledning till varför just jag hamnade i den situationen.
Långvarig sömnbrist gör en person mer sårbar för flera olika problem, såsom en förvärrad OCD, berättar Christian Ryck. Men det allra vanligaste är att tvångssyndrom debuterar redan i barndomen.
Det finns absolut personer som kommer så söker hjälp när de är vuxna eller medelålders och så. Då utvecklar OCD från ingenstans. Men det är ganska ovanligt faktiskt. De allra flesta har haft det i någon grad i barndomen. Det har liksom smugit sig på allt mer. Debuterar kanske upp till 20-årsåldern. Och efter det är det mer ovanligt att det debuterar. Men det är ganska ovanligt att någon kommer in i 60-årsåldern och säger att de har fått OCD precis då. Så det, jag ska inte säga att det inte förekommer alls, men det är inte typiskt i alla fall. Det har väl delvis med att det är en liksom nedärvd egenskap i någon bemärkelse då, att det finns liksom den här typen av tendenser redan som barn, och sen ja, då kanske det rör sig om, du vet, hur många barn som håller på med A-brunnar eller räkna på ett visst sätt, eller liksom det måste vara på ett särskilt sätt och sådär. Och sen tror jag de här typ mer moraliska frågorna. En del av OCD handlar ju om saker kring våld och sexualitet och sådana saker, va? De kanske kommer in lite senare. Men även barn rapporterar ju den här oron att liksom genom försummelse råka skada någon. Tänk om jag inte har släckt lampan och hela huset brinner ner och mina syskon dör, då är det mitt fel och så.
Jag vågade ju inte berätta det här för någon först. Samtidigt som jag ofta kunde ringa till min mamma och säga att jag mår så dåligt. Och hon kunde fråga varför, och jag vågade ju inte säga. Jag vågade inte säga när jag får tankar ibland om att skada någon. Till exempel dig. Liksom. Det vågar man ju inte. Nej, men jag kunde ringa henne i mina panikångestattacker och säga att jag mår riktigt dåligt nu. Alltså, nu mår jag dåligt. Och hon har länge varit liksom, både hon och andra i min familj har tyckt att jag ska söka upp vården och prata med en psykolog och sådär. Och det har jag gjort i perioder, men inte av den anledningen. Nu var det ju liksom, det var som att hit rock bottom liksom.
Isabella söker till slut hjälp. Hon får tid hos en psykolog som förklarar för henne att hon har tvångstankar och att det faktiskt finns hjälp att få. Hon påbörjar terapi men har svårt att ta den till sig, och det är först när hon får medicin i kombination med terapin som saker blir bättre.
Jag var alldeles för full med ångest och känslor. Det gick inte. Tills en dag då det gick, det blev så illa. Jag kunde inte vara ute, för jag var rädd att jag skulle kasta mig framför en bil eller framför ett tåg eller någonting annat. Jag kunde inte vara inne, för att då var jag rädd för sladdar eller knivar, gafflar, vad som helst. Jag kunde inte vara med någon, för då var jag rädd att jag skulle skada den personen. Så jag hittade liksom bara mig själv på en bänk en dag i en panikångestattack typ. Och då kände jag bara, jag vet inte längre liksom. Jag tror jag kommer dö idag. Det kändes verkligen så. Och jag vet inte varför det kändes så, men det kändes som att idag kan jag kan inte ta mer av det här liksom. Så då ringde jag vårdcentralen och då sa de, du kan få prata med en läkare om 2 timmar på videosamtal. Och jag tänkte bara, jag är inte säker på att jag lever om 2 timmar. Alltså jag tänkte verkligen så. Sen hade jag aldrig några planer på att ta livet av mig heller. Så det är det som är, det är så sjukt liksom. Men jag kände liksom att jag vet inte om jag klarar 2 timmar. Men det gjorde jag ju. Och fick kontakt med den här läkaren som sa att nu vänder vi det här. Det här kan bara bli bättre. Det finns bra hjälp att få. Kör på med din terapi. Vi skriver remiss för fler samtal. Jag fick medicin, både sömntabletter och, för jag sov ju ingenting, och antidepressiva och lite andra kompletterande tabletter också.
Vad var det?
Ja, men det kunde vara så här tillfälligt lugnande och ja, men lite sådär som jag skulle ta vid behov. Och då började jag samma dag med insättningen på medicinerna. Och i början, jag var så jäkla trött så jag somnade och sov en hel helg typ. Och sen var det bara att försöka anpassa sig till det nya känslolivet som inte var lika rikt. Men helt plötsligt kunde jag gå till terapin och förstå vad hon faktiskt sa till mig. Jag kunde börja göra jobbet, för jag fick liksom en rättvis match emot mina tankar typ. Så den medicinen har verkligen räddat mig. Alltså för mig har det funkat så bra. Det har varit nödvändigt för mig liksom.
Just kombinationen medicin och kognitiv beteendeterapi, KBT, vid behandling av OCD är vanligt i Sverige idag. Christian Ryck igen.
Och det kan ju vara 2 skäl. Ett skäl kan ju vara att antidepressiva som SSRI är mycket mer tillgängligt. Det kan du få vilken läkare som helst. Och ett annat kan vara då att om man är rejält deprimerad samtidigt som man har OCD. OCD har ju, som vi varit inne på, ganska vidriga teman ibland. Så man liksom såklart blir deppig av att tänka om man är pedofil eller om man har tänkt om man kan skada någon eller orsaka hemska saker. så kan ju det, alltså depressionen kan ju i sig då leda till att man faktiskt inte klarar av att gå i behandling. Alltså man saknar den liksom initiativförmåga eller liksom drive som behövs för att genomföra behandlingen. Så kan det vara. Men man kan samtidigt säga att de allra flesta måste det klara att genomgå KBT-behandling.
Samtidigt menar han att KBT bevarar den behandlingsform som ska prioriteras före medicinering.
När man väl kommer till KBT har man redan passerat någon läkare som har gett en antidepressiva på vägen, om du förstår vad jag menar. Det är liksom, det är så himla mycket lättare att få SSRI, så många har liksom ändå provat det. Men den korrekta ordningen tycker vi skulle vara att i första hand prova KBT. För att studier visar att KBT är väldigt effektivt. Det har också inga betydande biverkningar egentligen. Påverkar inte, det har liksom inte till exempel sexuella biverkningar som är vanliga av SSRI. Och en svårighet vid SSRI är också med hur man ska sluta. Att det är ju rätt så vanligt att man får tillbaka problemen när man slutar. Så att sammantaget så är ju KBT förstahandsbehandlingen, men den är ganska otillgänglig på många platser. Det finns helt enkelt inte riktigt behandling att få om man bortser då från det här nya alternativet internetbaserad KBT. Och det tänker jag mig är förklaringen att SSRI är den vanligaste behandlingen.
En del av behandlingen innebär exponering, det vill säga att man utsätter sig för det man tycker är jobbigt.
Så det kan vara då att inte kolla saker, inte kolla dörren, inte kolla låsknapp eller liksom lampor eller eluttag och sånt som man brukar göra. Och sen vara kvar bara i hur det är. Alltså inte då göra ritualer eller saker. Alltså inte kolla. Inte om man har exponerat sig för smuts eller smitta. Inte tvätta händerna 1000 gånger. Och att inte tvätta, inte kolla, det är det vi kallar responsprevention. Alltså man utför inte den vanligare responsen. Det är två ganska krångliga ord för något som egentligen är ganska pang på rödbetan, kan man säga. Då. Alltså man utsätter sig för de jobbiga tankarna, men man gör inte de vanliga ritualerna som man håller på med. Och det är en ganska ångestväckande behandling såklart, eftersom man gör ju ritualerna för att minska sin ångest. Men den är ändå häpnadsväckande effektiv, skulle jag säga.
Isabella börjar må bättre och börjar ta hand om sig själv på ett annat sätt. Hon börjar träna, sova bättre, meditera och lyssna inåt. Kan du ge några exempel på någon hemläxa du blev till bädd att göra?
Ja, tacksamhetsdagbok fick jag i tips om. För att ett tag så gick jag runt med ständiga tvångstankar. Jag vaknade med tvångstankar och hade det hela dagen. Så det var helt sjukt faktiskt när en läkare frågade mig hur många timmar om dagen spenderar du på att tänka tvångstankar och begå tvångshandlingar. Och jag tänkte bara 24 timmar om dygnet. Alltså det är från att jag vaknar till att jag somnar. Om jag somnar, liksom. Då så pratade jag med min terapeut om det, och då sa hon att men testa, skriva upp, om du inte hittar en enda positiv tanke, så skriv upp positiva tankar. Och varje morgon när du vaknar så läs dem för dig själv. Och det kunde ju vara så här, idag kommer bli en bra dag, jag kommer anta alla utmaningar, jag är glad och tacksam för det här, jag ska vi ger kärlek och tar emot kärlek. Och, ja, men det kunde vara sådana här saker som jag skrev ner. Liksom. Jag fick till och med googla fram det. För att jag hade inget sånt alls i min hjärna. Så jag googlade fram några sådana positiva quotes typ. Som jag började läsa för mig själv varje morgon. Och det hjälpte verkligen. Även tacksamhetsdagbok då. Att under dagen snappa upp grejer som så här, idag är jag tacksam för att jag har poddat med Sidiri, jag är tacksam för det här eller det här, att solen har skiner, är tacksam för min familj, sådana saker. Det kunde vara liksom små saker i vardagen som man kanske annars tar för givet, men Men man inser att det finns mycket att leva för ändå, liksom. Sen är det ju det här med tankekedjor. Man pratar mycket om. Egentligen handlar det om att hjärnan gör det som den är van vid. Och är du van vid att tänka på en viss sak, så har din hjärna väldigt lätt för att ta sig dit. Och det tror man inte riktigt i början heller, för att när de säger så här, men du måste bryta tankekedjan, du måste bryta tankemönstret. När du hamnar i de här tankarna och diskussionerna med dig själv att jag kanske verkligen är så här, jag kanske skulle vara kapabel till att faktiskt hugga någon med en kniv. Men sanningen är att det är ju inte sant. Jag skulle aldrig göra det. Jag har aldrig någonsin agerat våld mot någon på något sätt. Och jag är superempatisk och mår jättedåligt om jag ens har sagt något konstigt. Så sannolikheten att det skulle hända är inte stor. Den är typ lika med noll. Att liksom möta hela tiden med de här rationella, logiska som kan bryta tankekedjan och sen sätta punkt, liksom, att tänka att det där är inte sant, det är bara en tanke som får mig att må dåligt, och nu kommer jag välja att inte tänka mer på den tanken.
Så, vad kan man då göra om man har liknande besvär som Isabella? Christian Ryck igen.
Det finns väldigt bra vård att få i Sverige idag, skulle jag säga. Kanske en av de bästa platserna på jorden att ha OCD på, faktiskt, om man ser till vårdutbudet. Har du liksom hanterbara, i någon mening hanterbara besvär, så kan du kolla in internetpsykiatri.se, för där finns det internetbaserad behandling för OCD. Där kan du anmäla dig själv direkt, du behöver ingen remiss eller så. Man kan också gå till sin vårdcentral. Det är inte säkert att de kan jättemycket om OCD, men de har nog hört talas om det, och i vissa fall kan de mycket om OCD. Och i annat fall kan de då hänvisa vidare till psykiatrin.
Skriv upp i alla fall 5 stycken antaganden till varför, eller 5 stycken anledningar till varför ditt antagande inte stämmer. Om du då tänker att tänk om jag skulle våldta en person. Ja, men tänk om du inte skulle göra det. Eller varför skulle du inte vilja göra det? Liksom. Argumentera för det istället för att sitta där och bara, jo, men det kanske jag skulle kunna göra. Tänk om jag skulle kunna göra det. Ja, men då måste jag ringa polisen. Alltså, sådär. Istället för att landa i det, att liksom tänka att, fast jag skulle aldrig vilja skada någon annan. Jag skulle aldrig vilja göra så. Det är helt emot mina värderingar. Liksom argumentera och skriv upp 5 argument, för det är svårt att vara i sitt huvud hela tiden, liksom. Så att skriva ner är bra. Ja, och till exempel om din hjärna ändå försöker få dig dit, så att liksom fortsätta diskutera med dig själv till en viss del, men sätt också punkt. Till exempel som jag kan få en rädsla av att skada min hund, till exempel. Och då måste jag direkt fånga upp den tanken och identifiera den. Oj, där kom en tvångstanke. Den stämmer ju inte. Den får mig bara må dåligt. Sanningen är att jag älskar min hund. Och jag skulle aldrig göra henne illa. Och nu kommer inte jag tänka på den tanken som får mig må dåligt längre. Och sen bryt tankekedjan, liksom. Och gör annorlunda. Till exempel när ibland kan jag tänka om, till exempel min syster, kan jag tänka så här, tänk om jag skulle skada henne nu, liksom. Och den tanken blir så verklig så att du får ångest. Då kunde jag säga till henne, nu tänkte jag att jag skulle skada dig, men jag skulle aldrig göra det för jag älskar dig. Och krama om henne, liksom.
Vad gjorde hon tillbaka?
Nej, de visste ju om det och de sa ju bara, det är ingen fara. De bara, vi älskar dig också. Så de har ju sagt det också till mig. Att tänker du så säg det högt, liksom. Så kan vi skratta åt det ihop.
Du har precis lyssnat på avsnittet om OCD. I nästa avsnitt.
Det var från ena dagen till den andra dagen, så var det som det kom ett vitt sken från universum, från absolut ingenstans, och dränkte mig i ljus.
Vi möter Angel som berättar om sitt andliga uppvaknande, sin mediala förmåga och konsten att läsa tarotkort.
Så att använda lekarna blir ju som ett verktyg till att kunna ta sig liksom från det man ser här i den här verkligheten till att connecta med det som man får till sig från andra dimensioner.
Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu, helt gratis, på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden, så mejla oss på kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av Power Media.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.